allihopa och varmt välkomna till avsnitt 292 av Ångestpodden.
Yay! Du lyssnar på Ångestpodden!
Yes, i studion i Stockholm igen. Du, fönstret är öppet också, om det hörs lite trafik så är det därför.
Du, jag skrev upp det här igår för att jag inte skulle glömma detta.
Okej.
Okay. Först vill jag bara rikta ett varmt tack till alla er som lyssnar.
Ja.
För ibland känner jag att vi gör det för sällan.
Nej, jag tycker vi gör det varenda gång, men vi gör det alltid i slutet.
Ja, idag gör jag det bara.
Ja.
Och också så här, ett extra tack till er som prenumererar i podcasterappen. För er är ju det bara en superliten grej såklart, men som kreatör betyder det så jäkla mycket.
Det gör det verkligen.
Som poddare är det värt alldeles.
Och till er som delar på Instagram när ni har lyssnat på ett avsnitt som ni tycker extra mycket om och så, det gör ju oss extra glada.
Mm. Men du, vad har hänt?
Jag har köpt lägenhet!
Du har köpt lägenhet.
Ja!
Hur känns det?
Det är ju skräckblandad förtjusning, men alltså övervägande jätteroligt såklart.
Mm.
Men det är ju också helt sjukt, för man bara, jag blev nyss så vuxen, trodde jag. Men så pratade jag med en kompis samma dag som jag, när jag skulle åka och skriva på kontrakten liksom. Bara så här, nu har jag insett att vuxenvärlden är en illusion.
Mm.
Den finns inte på det sättet som jag har växt upp och trott.
Mm.
Alltså jag kommer aldrig känna mig vuxen på det sättet som jag trodde att jag en dag skulle göra.
Okay,
sen kan jag väl förhoppningsvis känna mig liksom grundad, och jag tror att ju äldre jag blir så bryr jag mig kanske mindre om vad andra tänker om mig, och liksom... jag har inte samma problem idag som jag hade när jag var typ 15 i hur jag mår dåligt. Men det här med att bli vuxen tror jag att jag liksom lite får släppa.
Mm.
Det kommer jag aldrig känna.
För du tänkte att du skulle gå in i en värld av att bli vuxen?
Liksom. Ja, alltså att man släppte då ungdoms... Mm. Alltså jag vet inte, det man tänkte då typ. Alltså jag vet inte vad det är för skit jag har inbillat mig.
Nej, men jag
menar du att
ju.
Du inte... Ja.
Ja, nej, alltså jag frågar ju bara för att jag vill fatta vad du har tänkt. Liksom. Ja. Jag har nog tänkt att jag skulle liksom... Ja, att det skulle vara nästan som en dag, från en dag till en annan. Sjukt nog.
Och typ, lite från en dag till en annan, och typ sådana stora händelser som att köpa sin första nya bostad. Alltså, när jag väl gör det kommer jag ju vara på en plats i livet där jag känner mig vuxen.
Men du vet, ibland tänker jag, alltså tänk när man får barn. Alltså då måste man ju vara vuxen. Alltså förstår du?
Jo, det är man ju, men...
Men fy fan, vad jag kommer bara... Vad är det här mitt? Alltså vad är det här för något? Alltså det kan jag ju tänka ibland också, att så här... Ibland när jag är hemma hos min kusin, nu ser jag verkligen min kusin som vuxen, ansvarsfull, alltså du vet allt sådär. Hon har liksom allt på plats, och även hennes kille Mogge.
Mm.
Men så här, när jag är hos Julia och Mogge och deras barn Otilia, min lilla älskling, då är jag ju ändå ibland så här, vänta, det är ett barn här, vem ser det barnet nu igen? Mm. Och sen bara, ja just det är ju ert barn. Alltså, vad är jag hos några som har barn? Eller vad? Alltså du vet att jag inte kan få ihop det riktigt, samtidigt som det är det mest självklara.
Men det är som att man har ju vissa sådana liksom pusselbitar. Jag tror att det var därför jag hade så extremt mycket åldersnoja också när jag skulle fylla 25.
Mm.
För att jag har nog sett att fylla 25, få sitt första jobb, fylla 25, köpa sin första bostad och bli förälder. Det är liksom sådana pusselbitar som jag tror ska vara så. Det är ju såklart jätteomvälvande, och det är jättestora saker som sker i livet. Det är väl sådana saker som på något sätt är livet. Mm. Men det blir ändå lite känslan av, var det här allt?
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Alltså. Nej, det tror jag inte man känner med barn.
Nej.
Det vore ju helt sjukt, men bara, jaha, det här var allt.
Nej, men inte på det sättet.
För då,
men
jag menar, kommer du uppleva en annan kärlek också.
Jo, men jag menar, ja, kärleken kommer man ju uppleva, men jag kommer ju fortfarande vara skiträdd, för att jag känner att jag inte vet hur man ska.
Alltså,
så här, jag kommer ju inte känna mig mer vuxen för att jag blir förälder.
Nej,
tror
nej,
inte jag.
Gud,
jag kommer
nej.
Känna som jag känner nu.
Precis.
Det här är jag.
Plus ett barn, alltså så.
Ja, precis. Nu är jag mamma också.
Eller
det nu kommer ske någon gång.
Ja, precis. Men du, alltså jag har funderat på en annan sak.
Mm.
Jag har inte köpt lägenhet. Nej, gud bevara om jag hade köpt en till. Det har jag inte råd med. Men jag har funderat jättemycket på kritik senaste veckorna.
Aha.
På att jag nog är en människa som kan säga så här: jag tycker det är jättebra att få konstruktiv kritik.
Mm.
Men jag kan inte ta ens konstruktiv kritik, för jag ser allt som personangrepp.
Men jag tror också att du tar lite, du kan känna att när någon vill diskutera med dig så tar du redan för givet innan att det är kritik.
Ja, 100 fucking post.
Du syftar lite på förra veckan, eller? Vadå? När vi släppte avsnittet om, men förra veckan fick
jag trodde du menade gud att du och jag hade haft någon sån här dispyt förra veckan. Jag blev så här, va? Vad är det nu där jag har tagit? Exakt, ja, 100% förra veckan när vi släppte avsnittet.
Ja.
Jag tar det så jävla personligt. Jag blir liksom så här, varför hatar du mig? Snart ska du väl liksom hänga ut. Nej men alltså så här, fast det är också värre.
Nej men jag bara så här, för de som inte har lyssnat på förra veckans avsnitt. Ja. Vi släppte ju alltså ett avsnitt då om alternativmedicin och var väldigt liksom kritiska mot hela så här kristaller, kimchi kombucha, att man kan äta sig fri från depressioner och jada jada. Mm. Var väl väldigt svartvita som vi ju är många gånger. Och jag tyckte diskussionen som vi hade med många efter det avsnittet i vårt kommentarsfält på Instagram eller i vår DM, det var så intressant. Alltså det blev ju på något sätt en ögonöppnare för mig. Jag tyckte liksom inte... Ja, det var kanske första gången jag kände att det kändes inte kritiskt. Det kändes mer som en diskussion.
Okej, ja. Ja, jag vill ju ha dem. Alltså de diskussionerna, för det utvecklar ju mig.
Mm.
Men i stunden kan jag känna att det är kritik. Alltså ni tycker ju alltid, nu säger jag ni och då menar jag Pank, alltså vårt poddnätverk. Mm. Ni tycker ju alltid jag blåser upp saker. Att jag kan säga så här, oh, vi har fått hat!
Ja, men det
och så blir ni så här, sluta. Och då, dels då så mår jag dåligt för att jag tycker att vi har fått hat i form av mig som persona.
Mm.
Så tycker jag även att jag får ta kritik från er då som tycker att jag förstår. Alltså förstår du?
Det är inte rätt då på något.
I loop. Ja. I det. Det var en liten fundering som jag hade skrivit upp.
Ja.
Vi är denna veckan väldigt, väldigt stolta över att vi är sponsrade av Dove.
Ja. Och alltså Dove är ändå någonting som jag känner att det är ett varumärke jag har haft med mig typ hela livet.
Verkligen.
Ja.
Vet du vad jag känner?
Nej.
Det är att Dove är ansiktet utåt för att ta ansvar och göra gott.
Ja, verkligen. Alltså varenda reklam som jag ser med Dove är ändå så här, ja, ännu en reklam som faktiskt stärker mig och som inte ger mig dålig självkänsla.
Jag vet, det är så sant.
Ja, och just självkänsla är ju någonting som Dove jobbar ständigt med att liksom, alltså öka självkänslan hos alla människor, men kanske framförallt unga tjejer, för det är ju de eller vi som mår ofta ganska dåligt kring våra kroppar. Nej, men vårt utseende, alltså det är ju sån hets kring det.
Ja, alltså det finns så orealistiska skönhetsideal som vi hela tiden blir matade med. Och jag märker ju med mig själv hur jag hela tiden, det vet ju ni som har lyssnat på podden länge, jag vet inte, men jag fastnar så ofta i att själv försöka sträva mot något helt orealistiskt med mitt utseende.
Mm. Och jag glömmer ju hela tiden bort att det jag ofta matas med på liksom sociala medier och i all marknadsföring och reklam och sådär, det är ju liksom en redigerad bild av verkligheten. Alltså verkligheten ser inte ut så. Men jag glömmer ju bort det ständigt.
Jag vet. Men Dove har ju då ett projekt som heter Self Esteem Project.
Och det här är inget nytt. Nej. Det här har de alltså haft sedan 2004.
De är pionjärer för det här. Och det är, alltså nu måste ni hålla er.
Mm.
Det är världens största program för att stärka ungas självkänsla.
Nej men alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det finns utbildningsmaterial och det här kommer vi prata lite mer om längre fram. Men jag tycker verkligen att man ska gå in på dove.se och läsa mer under fliken Self Esteem Project. För det är faktiskt helt otroligt bra.
Mm, och du kan gå in och läsa om det om du själv känner att du har dålig självkänsla. Du kan också gå in och använda det här utbildningsmaterialet om du kanske är lärare eller om du är förälder som tycker det är svårt att prata om de här ämnena, för att vi måste prata om det här i alla rum. Det räcker liksom inte att ungdomar själva pratar om det här, utan det är faktiskt vuxenvärldens ansvar tycker jag att utbilda nästa generation så att den nya generationen växer upp med bättre självkänsla och en liksom bättre bild av sig själva och sitt utseende.
Ja, mycket friare från ångest. Liksom.
Ja, verkligen.
Jag vill ge Dove en guldmedalj för det här.
Ja, med. Stort tack, Dove. Vi är denna vecka sponsrade av otroliga Mendly.
Ja!
Chattterapi som gör det enkelt att söka hjälp.
Och också tryggt.
Mm.
Vi tycker ju, som vi har sagt angående Mendly, att det är extra fint att få jobba med dem. Just för att ni är så många som i flera år hört av er till oss och sagt att ni vill gå i terapi och kunna chatta med er psykolog eller er terapeut.
Precis, och Mendly erbjuder alltså KBT-behandling via chatt direkt i mobilen. Det är ingen kostnad för dig som patient och det här är alltså flexibel terapi på riktigt.
Ja. Du?
Mm.
Idag tänkte jag faktiskt att jag ville fråga dig lite så här. Tycker du det är skämmigt nu när du har börjat i terapi?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det är nog bara för att jag själv har så många i min närhet som redan har gått i terapi. Och för att jag ju ändå pratar om det här i podden på något sätt. Mm. Men jag kan ju säga att det är tack vare Mendly och att de har gjort det så enkelt för mig att söka hjälp som jag faktiskt har tagit tag i det. För jag har sagt väldigt länge, och det vet ju ni som har lyssnat, att jag ska söka hjälp. Precis. Men det har jag inte gjort förrän nu.
Det är ju så att väldigt många skäms för att gå i terapi.
Mm.
Vilket jag tycker är så hemskt.
Ja.
Vadå, alltså jag minns under liksom skoltiden när vissa gick till kuratorn, då sa de istället att de gick till tandläkaren.
Mm.
Jag tror det är så idag, alltså på vissa arbetsplatser.
Det kan säkert hända i skolmiljö också.
Ja, men då ska jag bara berätta en annan grej.
Mm.
Mendly har gjort en kartläggning vad som hindrar fler från att faktiskt söka hjälp trots att man inte mår bra.
Okay.
4 av 10 svenskar vill gå i terapi men avstår från detta.
Ja, men det är så hemskt.
Några av anledningarna är att man tycker helt enkelt att det är pinsamt. Mm. Många upplever också att det är alldeles för dyrt.
Mm.
Men det är alltså så att många uppger att så här, de är jätterädda för att öppna upp sig om vad det är som är jobbigt, för att det ses som typ en svaghet.
Mm.
Du vet, jag blir irriterad, så vi, inte på personerna i sig, men att vi har det stigmat 2020.
Mm. Nej, men jag tror också att en anledning som kan vara en stor anledning till varför man inte heller söker hjälp, det är för att man liksom inte riktigt vet när man ska få in det i sin vardag.
Mm.
Att söka hjälp, liksom man ska ta tag i det, man ska hitta en psykolog och man ska också kunna ta sig dit. Men med hjälp av Mendly så kan du ju få hjälp direkt via mobilen.
Exakt.
Och du hör av dig när det passar dig. Du får inte svar direkt från din psykolog eller din terapeut, utan terapeuten svarar ju också i mån av tid eller när den har sin mänlig tid liksom. Men det är flera gånger i veckan som du får tid.
Ja.
Detta gör ju att du kan ju skriva av dig eller spela in röstmeddelanden eller videomeddelanden till din terapeut när du är liksom i stridens hetta, eller vad man ska säga. Du behöver liksom inte plocka fram känslorna under den här terapitimmen.
Precis. Tack snälla Mendly för att ni gör terapi mer lättillgängligt.
Och på tal om att jag har börjat i terapi, så tror jag att lite av det som jag kommer behöva komma fram till i min terapi,
ja,
kommer vara lite av det vi kommer prata om idag.
Okay.
Inte, alltså absolut inte allt, men lite tror jag. Jag har funderat. Men idag ska vi ju nämligen prata om kontrollbehov.
Ja.
Och då inte det här kontrollbehovet, för det känns som ett helt annat avsnitt på något sätt, men liksom inte den här kontrollbehovet. Vi har ju också pratat om svartsjuka redan, och svartsjuka och kontrollbehov i typ kärleksrelationer går ju väldigt mycket hand i hand.
Precis, jag tänkte faktiskt att jag skulle behöva läsa för att göra det jättetydligt.
Ja.
Då står det så här på Wiki älskadepedia: kontrollbehov kallas ett fenomen då en individ har behovet att ha kontroll och bestämma över en situation med andra grupper eller enskilda individer. De som har kontrollbehov mår oftast väldigt dåligt av att själva behöva anpassa sig till en gruppsituation och hittar gärna på olika strategier för att undvika detta. Det är ju typ där vi ska vara idag.
Ja.
Men det finns ju också så här andra kontrollbehov som du var inne på. En annan kan vara då i relationen mellan två personer. Till exempel då ena parten i en relation misshandlar sin partner för att den ska känna sig rädd och därmed blir lättare att kontrollera.
Mm.
Mobbning är en form av kontrollbehov hos den som mobbar. Genom att då kränka en annan individ så känner man ju då att så här, ja men om den inte har något självförtroende kvar så är det vinning för mig.
Precis, alltså, nu kommer ju inte den personen utsätta mig för någonting för jag har makt över den personen.
Mm. Men det ska vi inte prata om, utan vi ska just prata om att känna att man har kontroll över situationer, över sitt eget liv, egentligen över det oförutsägbara.
Ja, och att alltså, ångesten är att tappa kontrollen.
Många tänker ju med, det vill jag också nämna, på kontrollbehov, alltså kopplat kanske till OCD i form av att man har ett behov av att kolla så man har låst, tvätta händer eller kroppen, alltså det ska vi inte heller gå in på.
Nej, det har vi också redan gjort ett avsnitt om.
Finns OCD det? Yes. Heter det med Erika.
Ja.
Ja. Jag tycker det är så konstigt att vi inte har pratat om just det här med, ja, men det man slänger med då kring kontrollbehov tidigare.
Ja.
Alltså med tanke på mitt jävla kontrollbehov så.
Ja, jo. Men alltså vi kanske har varit rört vid det utan att riktigt veta om det kanske.
Fast, ja, det har vi.
Ja, men ändå nog inte jättemycket. För jag kände ändå när jag började tänka på det och när jag såg hur andra började skriva till oss på Instagram om det här ämnet, att jag bara, och jag fick liksom frågeställningar som jag faktiskt aldrig har tänkt på tidigare.
Mm.
Som jag har fått anledning att fundera på nu.
Ja, för mig är det ju liksom mitt arvegods. Det här med kontrollbehov.
Mm.
Alltså min mamma har ett kontrollbehov som inte är av denna värld.
Ja.
Nej, men du vet ju att hon har det.
Ja.
Och jag har ju verkligen ärvt det, tror jag.
Mm.
Alltså för min mamma är väldigt så här, alltså det, hon är helt fantastisk. Jag älskar min mamma. Vad jag tvungen att säga, för nu kommer det lite kritik. Nej, det gör det inte, men liksom så här,
håll i dig Karina.
Hon är ju väldigt så här, hon vill ha det på sitt sätt.
Ja.
Ska hon städa hemmet, då ska det städas på hennes sätt. Ska hon torka av ett bord, då ska det torkas på mammas sätt. Ska hon köra bil, ska vi köra bil på mammas sätt. Alltså fattar du?
Mm.
Hon, jag, alltså pappa kör ju typ inte bil.
Jag har aldrig åkt bil med båda dina föräldrar när det är Höcke,
nej,
din pappa som har kört bilen.
Nej.
Det har aldrig hänt.
Det handlar om mammas kontrollbehov.
Ja.
Ja. Jag tror lite att jag liksom har ärvt det därifrån.
Mm.
Men sen vet jag ju också att eftersom jag för ett år sedan fick min GAD-diagnos. Vissa gillar ju inte diagnoser. Jag tyckte att det var det skönaste i mitt liv när jag fick den.
Mm.
Så är ju kontrollbehov en väldigt, väldigt stor del av att ha generaliserad ångest.
Mm.
Just för att den här ångesten och oron är så generell. Den går inte alltid att peka ut var den kommer ifrån. Och då för att alltså, hjärnan lurar ju en, för man tänker att så här, fast om jag bara får kontroll över allt, då försvinner min ångest och min oro.
Ja.
Tvärtom, den ökar ju.
Mm.
Alltså för jag, med tanke på att det inte går att få kontroll på allt.
Nej, och också du hittar ju hela tiden nya saker då att som du inte ännu har kontroll över. Mm. Så det, alltså jag menar, det är ju helt omöjligt att en människa ska kunna ha kontroll på allt. Men om du ändå ser till så att du har kontroll på var dina föräldrar befinner sig, att alla är runt omkring dig mår bra just nu, så du kommer ju hela tiden utvidga det kontrollbehovet.
Att jag
då
inte har några egna sjukdomar. Ja. Att jag inte...
It's a never ending story om du fortsätter. Liksom.
Men vad känner du att du har kontrollbehov kring? Alltså vad vill du kontrollera?
Alltså jag har ju inte alls det här liksom med städning eller att saker och ting ska vara på mitt sätt när det kommer till hushållsnära sysslor.
Då ska vi börja prata lite om rut- och rotavdrag, lät det som.
Ja, i samarbete med regeringen. Nej, men nej, men jag har ju liksom inte... Jag skulle säga att jag inte har jättemycket kontrollbehov i mer än när saker och ting ska styras upp där jag har sett framför mig att någonting ska vara väldigt roligt eller trevligt. Mm. Alltså typ inför en resa, någons födelsedag. Inte så mycket min egen födelsedag, den skiter jag typ ganska mycket i. Högtider, alltså där är ju mitt kontrollbehov, jag vill inte säga sjukt, men jag har mycket kontrollbehov där.
Mm.
För att jag har så höga förhoppningar. Alltså det hänger ju typ ihop med, alltså jag kommer ihåg när vi gjorde avsnittet om nostalgi.
Mm.
Och jag hade hittat den här listan kring liksom fina egenskaper man har när man är nostalgiker. Mm. Därav en var så här att om man är väldigt bra på att styra ihop saker för att man vill ha någonting att se tillbaka på.
Mm.
det hör lite typ, det går lite hand i hand med mitt kontrollbehov, för att så här, jag vill att det ska vara perfekt för att man ska kunna se tillbaka på en händelse då som
ja,
blev liksom väldigt bra och lyckad och alla hade kul och alla trivdes,
alla var så nöjda och glada. Ja. Gud ja.
Där skulle jag säga att mitt kontrollbehov i såna fall ligger.
Mm.
Men jag läste ändå, det var en som skrev till oss där jag ändå blev så här bara, gud ja, det här går liksom hand i hand lite med det jag kanske mår sämst över just nu.
Okej.
Då var den som skrev så här: kontrollbehovet förstör sakta tilliten till mig själv och andra. Har ni några tankar på det? Känner ni igen er?
Okej, ja.
Och det gjorde jag verkligen.
Ja.
För att mitt kontrollbehov har ju också gjort att, alltså när jag då har blivit sårad av personer, mm, där jag har vågat släppa kontrollbehovet på något sätt. Mm. Nu handlar det ändå om relationer här, men då har jag, när jag då har blivit sviken, så har jag ju tappat tilliten till mig själv, för att jag tänker så här, jag kan inte släppa kontrollen för då blir jag sviken.
Mm.
Då kommer jag aldrig liksom få en relation, då kommer jag aldrig ha långvariga vänskapsrelationer.
Men vad menar alltså, du, vad är kontrollen? Dina känslor lös eller?
Nej, men mer att jag har kontroll och vet att det är en ömsesidig relation.
Okej, ja. Så då vill du försäkra dig och fråga.
Ja, typ. Eller om jag märker tendenser där jag inte får den bekräftelse jag får, då blir jag jätterädd att jag håller på och tappa kontrollen över den relationen.
Ja, jag förstår.
Och nu, jag har ju haft jättemånga vänskapsrelationer där jag inte har haft det behovet, för jag har litat på, jag har haft en tillit till de människorna.
Ja, precis.
Och nu har det visat sig att jag inte har kunnat det, känner jag. Det är mina känslor.
Men precis, för hur fan har man kontroll i en situation? Det kan, eller i en relation, det kan man ju inte ha.
Nej, då är det ju jätteosund.
Ja, precis, för då blir det ju det här, okej, ska jag höra av mig till min kille varje minut, alltså, ja, eller min kille ska skriva till mig vad han är varje timme, alltså, ja, det vore helt
sjukt. Ja, nej, det ska man ju inte.
För det nämnde jag ju till dig igår, alltså just, vi ska verkligen inte fastna i det eller vara där och gräva, men just det här, alltså som du sa, just här, ja men Snapchat-kartan, folk har det på för att, alltså många har det på i sina relationer för att man ska se då att den personen inte är
någon
annan. Jag
tycker den funktionen är helt sjuk.
Vadå är den här, vad heter det? Alltså många har ju det här, hitta din iPhone, hitta din partner typ. Alltså du vet såhär, jag minns det, typ Carl Bildt var med i Skavlan och han och Anna-Maria Corazza Bildt hade det på varandra.
Ja.
Jag bara, va? Har man det? Alltså såhär, om de har det så förstår jag att det är många yngre som har det också.
Ja. Jag tror inte det är så bra att bygga en relation på, om man är väldigt ung då kanske har sin första relation, och bygga den på att man måste ha Snapkartan på för att se var den andra befinner sig.
Eller den appen, alltså jag måste hela tiden veta vad du är.
Ja.
Va?
Ja.
Okej, men får jag berätta för dig bara, när jag känner att jag har ett ganska så starkt kontrollbehov.
Mm.
Det kan ju vara i allt det lilla vardagliga, allt ifrån städa, var jag lägger saker, hur det ska se ut hemma. För då har jag en bild av det, då vill jag ha kontroll på, så ska det se ut. Resor.
Mm.
Jag tycker det är helt fruktansvärt att åka någonstans där jag inte vet, alltså nu, någon folk kommer bara, alltså snälla, ta bort den här personen från allt medialt. Nej, men alltså du vet att jag ska åka med någonstans där det är bokat bara ett rum och så här, åh, titta, här blev det, och så vet inte jag.
Ja. Men är det att du måste kunna ha sett rummet då framför dig innan? Eller vad är det liksom som är?
Nej, jag måste veta vad det är. Alltså, nej, jag behöver inte ha sett rummet.
Var det ligger?
Nej, jag behöver bara så veta vad det är för typ av rum, vad det här hotellet heter, exakt var det ligger. Det behöver jag veta.
Ja.
Jag tyckte ju det var, alltså, jag gjorde en sån stor utmaning mot mitt kontrollbehov nu i somras. Och det var verkligen, alltså, då var jag liksom stolt över mig själv efteråt. För att få detta, ja, jag skäms, men man, nu säger jag det.
Mm.
Jag åkte med min kille och hans familj och sov i deras båt.
Mm.
Där har jag ju inte kontroll. Alltså va? Jag är mitt ute på havet. Jag kan inte bara åka hem när jag vill. Alltså jag har ju inte kontrollen på situationen. Då kan jag bli så här, vad händer om jag blir magsjuk? Vad händer om jag får en ångestattack? Mm. Jag kommer inte kunna komma hem. Alltså, jag hör ju, allt det här är ju
det
delar.
Är garden också.
Ja, och delar av liksom allt ifrån panikattacker till ångest till alltså så.
Mm.
Och det, även om jag mår bättre och tar och liksom så här, och sätter mig över den ångesten, så finns ju ändå tankarna kvar.
Mm.
Och jag behöver ju hela tiden utmana dem.
Mm.
Ja, jag ska berätta en gång för dig en liten anekdot från mitt liv.
Ja.
Om när jag hade det riktigt kämpigt för att jag kände att jag inte hade kontroll. Men också när jag faktiskt vågade släppa den.
Okay.
Ett år sedan var det. Vi skulle åka till Dublin med Emils familj, för hans pappa fyllde 50. Och då skulle jag ju bara åka med.
Mm.
Alltså det var ju bara det jag skulle göra.
Lusa dig tillbaka.
Ja.
Ja.
Och det gör kanske normalt. Alltså så normalt funt att folk kanske gör det. De kanske lutar sig tillbaka och tänker, gud vad skönt. Det börjar ju redan på flygplatsen att jag bara så här, vilken gate? Vem har biljetterna? Jag kan ta biljetterna. Alltså jag hade ju kunnat ta biljetterna där.
Mm.
Men bara, fast nu har ju Emils mamma dem.
Mm.
Så. Och att jag kan ju inte slappna av i det. Jag hatar att flyga för att jag har ingen kontroll där uppe.
Men får jag fråga, vill du ha biljetterna för att du bara vill veta att så, här, så de inte kommer bort så att vi kommer med planet? Eller vill du ha biljetterna för att du ska kunna se, jag ska sitta på den flygstolen och jämte mig vet jag, nu vet jag för jag ser på biljetten att Emil ska sitta jämte mig. Alltså varför vill du ha
båda de grejerna?
Ja.
Mm. Det blev ju också total kalabalik när vi då inser att oj, vi har glömt att platsboka. Jaja, vi får sitta där vi hamnar. Nej, så funkar inte mitt liv riktigt. Och jag ser ju Emil bara
jag vet att du får
vänder sig om och bara älskling, jag kommer lösa det här. Och jag bara ja. Mm. Och det löser ju sig, men liksom där känner jag mig, jag har inte kontroll på den här situationen. Nu kommer jag sitta jämte någon och så kommer jag behöva spy, och då kommer jag spy i en främlingsknä eller så får jag en ångest.
Ja.
Det är liksom så jag börjar spinna då ofta. Vi ska också bo alla i samma lägenhet. Jag vet, jag berättade detta då. Alltså bara så här toalettbesöken.
Mm.
Det är ju High Chaparral i lille maggen, om man säger så, den resan.
För att jag det är så mycket oro också.
Ja, det är så mycket oro.
Kör runt.
Ja, gud ja. Alltså, det blandas med liksom stark mat och nej, men alltså, lite öl. Alltså, du förstår.
Ja, det är inte bra kombo det.
Nej, men jag... Dag 2,5. Vi skulle vara 4 dagar. 3 nätter tror jag. Eller 2 nätter. 3 nätter. Dag 2,5. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer.
Vad var det du inte orkade? Alltså...
Nej, men du vet så här, vi ska till en restaurang. Okej, jag tar upp kartan. Då skulle jag slå in vad vi skulle för att jag skulle veta. Alltså så här, det är det som är så sjukt. Inte för att vara snäll.
Nej.
Nej, inte för att jag så här, men för att jag gärna bara så här, då leder jag oss dit. Och då ser jag att det är 20 minuter kvar. Hade jag fått drömma nu, då skulle jag, för att jag vill ha kontroll och vara så, detta är så sinnessjukt beteende, då skulle jag alltid sätta på GPS när jag och Emil ska till Coop. För tänk så då, har det kommit någon ny väg som skulle gå lite snabbare, då har vi kontroll på hela vårt liv.
Mm. Ja, du måste se det framför dig liksom.
Jag sitter ju med GPSen som en tokig.
Ja.
Men efter 2,5 dagar släppte jag det.
Ja.
Jag gjorde det med allt jag hade.
Mm. För man orkar ju inte hålla på och så här, men då märkte du väl också att
det var jätte.
Ja.
Vet du, vi kom bort den då.
Ja.
Jag bara gick där och bara så här. Ja. Det gör ingenting.
Vadå, det gick ju jättebra när du såg på båten i somras. Det var ju så
trevligt. Visst. Allting. Ja, det var kanon.
Ja.
Förutom att det var toaletten där. Det är lille maggen.
Ja.
Nej, men förstår du? Alltså, nu hade jag världens längsta utläggning här. Men när jag väl släppte kontrollen och bara jag behöver... Det gör inget om man går fel och det blir 10 minuter.
Men jag undrar också... För det kan jag ju med känna lite då just inför typ så när man ska styra ihop saker och ting. Där har jag med mycket kontrollbehov. Alltså handlar det om att... Ja, men när ni då åkte iväg där... Handlar det om att du ska kunna förbereda dig för eventuellt då att så här, om jag blir riktigt jävla risig i magen här och håller på att skita på mig, så måste jag veta vad närmsta toalett är. Därför måste jag veta vad hotellet, hur det ser ut eller hur rummet ser ut. Mm. Eller handlar det om att du är väldigt trygg i rollen som den som har koll på saker?
Åh, jättesvårt. Både och kanske.
Ja, för det kan jag ju med känna att så här, ibland eller ganska ofta inför sådana saker så blir man den som bokar bord, kollar vad det finns för sevärdheter i om man ska åka till en ny stad, för att man har alltid varit den och då bara har man den rollen på något sätt.
Och det är så jävla oskärmigt med att bli den, för att så litar du inte på att någon annan klarar något eller du behöver inte klara allt. Förstår ja. Jag om andra tänker om mig? Ja. Alltså så.
Precis. Eller att man, alltså jag kan också förstå om man alltid har varit en sån person, så förstår jag också om det är svårt för någon annan att ta den platsen, för man känner typ så här, nej men hon gillar att ha den.
Mm, just det.
Fast man själv kanske går runt och känner det hade varit jävligt skönt om någon annan tog tag i detta.
Exakt.
Men där krockade liksom i kommunikationen, för man tar för givet vad andra tänker.
Ja.
Och känner. Exakt. Och de tar lika mycket för givet om vad man hur jag vill ha det. Liksom.
Ja, jag vet.
Ja.
Vi är denna veckan sponsrade av Apotea.
Yes, alltså Apotea som ju har, nej men har de allt jag behöver ja, i mitt hem.
Verkligen, verkligen.
Ja.
Men framförallt så tänker de på miljön, Sofie.
Mm. Så här är det faktiskt, alltså den svenska e-handeln, den växer ju väldigt snabbt och kraftigt.
Såklart.
Och det är ju allt fler som väljer att beställa hem sina saker som man behöver online. Dels för att man kanske nu i coronatider inte vill röra sig så mycket bland folk, men också för att det är väldigt bekvämt.
Ja, och så här är det, så precis som du säger, e-handeln växer, Apotea har allt.
Mm.
Apotea vill också växa hållbart, och det högaktar jag dem för. Du vet, de använder sig redan idag, när du och jag sitter här, av förnyelsebar energi. Nu tar de steget vidare. De lanserar fossilfria hemleveranser med Best.
Yes, alltså Best Transport och Apotea har gjort en gemensam satsning på fossilfria hemleveranser. Och alltså med förnybara drivmedel, det menas alltså fossilfria bränslen som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.
Det är så bra.
Ja.
Alltså du vet, då kan man också känna att man bidrar.
Mm.
Och så här, när du lägger dina varor i kundkorgen på Apotea, då väljer du hemleverans med Best. Då får du paketet levererat hem till dig fossilfritt.
Yes, och när du också skriver i då ditt postnummer så ser du ifall Best kan leverera till ditt postnummer. Så det hoppas vi såklart att de kan göra.
Det är ju dessutom fraktfritt. Alltså det är alltid det hos Apotea. Snabbt, billigt, fraktfritt, Sofie.
Otroligt.
Tack Apotea. Kan vi prata lite om planering också? Vad har du för relation till planering?
Alltså det är så jävla olika, för med vissa saker är jag väldigt så här att jag vill planera upp och veta hur liksom, nu kommer den här helgen se ut så här. Men jag har också ganska lätt att bara lämna över det till någon annan, tror jag.
Mm.
Det har inte du eller?
Jag har blivit bättre,
ja.
Men alltså jag skulle kunna planera upp min dröm. Alltså, ja.
Men skulle du vilja liksom, är din liksom dröm att ta så här, jag vet att den och den dagen ska vi göra det här när vi jobbar, sen på kvällen ska jag träna, den dagen ska jag städa, alltså ja. Vill du ha det? Ja.
Och så, alltså det är som att jag då liksom i mitt liv bockar jag to-do-lists. Förstår du?
Och du där vill inte ha någon spontanitet.
Jo, det vill jag ju. För när det väl blir spontanitet, då gillar jag det.
Ja.
Men jag är rädd för tanken av dig. Alltså, ja. jag är jätterädd för tanken av att det bara ska bli spontant. Ah, gud, vad hattigt och lustigt och konstigt. Nu hade jag ju skrivit in, då kan jag inte bocka. Alltså, förstår du?
Ja.
Där lever jag ju med i något slags så. Bocka av samhälle. Ja, liksom ja, men,
ja.
Samhälle.
Det är alltså, det jag försöker liksom se. Ja, för jag har ju vetat att du liksom har kontroll, så vi har ändå bott tillsammans i 7 år, så det har jag märkt.
Ja, igår men... sa du och Emil att jag gick efter igen när ni tolkade av saker.
Alltså, vet du vad jag känner?
Nej, fy! Ja, säg det då.
Nej, fast det är bra också, det är jättebra. Ja. Men jag, ibland kunde jag känna hur det liksom stretade emot i dig med allt du hade kring hur jag typ torkade av någonting eller hur jag ställde in saker till kopp, men du sa inget. Men jag kände hur du ändå så här, åh, vad hon ställer in kopparna fel nu.
Ja, alltså, ja, gud, ja, ja.
Men du sa ändå inget. Så.
Nej, jag bara ändrade.
Du ändrade så här dagen senare.
Panik om någon annan sorterat tvätt. Det har jag... Det kan
nej,
inte.
Jag fick ju aldrig sortera vårt tvätt. Nej. Det var ju jättegott också.
När jag väl är hemma hos Emil, alltså du, jag bara... Da. Alltså då sorterar jag.
Så här var det också då när vi skulle sortera vårt tvätt när vi bodde tillsammans. Då var det så här, jag bara, ja, men jag lägger 30 här. Nej, 30 högen ska vara där. Så var det typ 20 centimeter längre till höger. Det bara så. Puttade undan den med foten.
Så fick jag så här. Men det är det, alltså det, där är det med lite så, alltså stör dens liv skitmycket. Ja, då kan man kontrollbehovet är jobbigt.
Där stör
men
det
där inte. Stör, alltså så här,
du gillar struktur.
Däremot i min gadd, alltså jag försökte ju verkligen, detta har jag ju verkligen jobbat bort och det var jättesvårt. Det har nog tagit mig ett år och jag kan fortfarande få återfall på det här. Men jag har så mycket försökt kontrollera mina föräldrars mående för att jag är så rädd att förlora dem. Och man har inte kontroll över livet, alltså i form av att leva och dö.
Livshändelser händer liksom.
Exakt, sjukdomar, dödsfall. Och det skrämmer mig så jävla mycket. Och det var ju liksom min största och svåraste del i min gadd. Att så här, jag kan inte kontrollera mina föräldrar. Det hänger inte på mig om någon av dem blir sjuka, om de blir överkörda, om de, alltså det hänger inte på mig.
Nej.
Jag kan inte göra någonting för att förhindra om det skulle hända. Och det är så jävla svårt att leva med den, att med att det är så. Men jag har ju inget alternativ. Jo, att försöka kontrollera det. Ja, det får jag alldeles för mycket ångest av.
Jag har typ hamnat i en liksom där jag är nu i mitt mående och är väldigt dålig liksom självkänsla kring liksom just relationer och så. Så har tänker jag ju mycket så här, alltså jag skulle göra typ vad som helst för att få veta hur jag uppfattas och vem jag är för andra. För att där känner jag att jag har tappat kontrollen. Extremt mycket. Jag känner att jag har helt tappat hur jag liksom, alltså jag vet, jag skrev ändå det här till min terapeut så här, jag vet precis vem jag vill vara. Men jag har fått erfara att jag inte är förmögen att vara den personen för andra. Alltså jag fattar att det låter...
Nej, jag fattar, exakt.
Ja, men det låter kanske luddigt för någon som inte liksom har känt likadant, men så här, jag har trott att jag visar upp precis vem jag vill vara och så får man höra eller får typ förstå att jag inte är den personen för andra och att jag helt tappar kontrollen över hur andra ser på mig, pratar om mig och uppfattar mig. Och det tycker jag gör skitjobbigt. Men det måste jag ju också släppa, för jag kan inte ha kontroll på det. Jag kan bara vara. Men när man liksom mår skit och typ känner sig övergiven och allting som man gör när man är där jag är nu i mitt mående, då är det ju som att man bara såhär, alltså jag skulle betala så mycket pengar för att bara få veta hur den och den personen vill att jag ska vara för att jag ska få vara i deras liv.
Jag fattar. Ja, oh, jag fattar.
Ja.
Men skulle du, alltså, ja, precis. Men vill du det? Alltså, förstår
jag
du?
Vet, det är typ också så här bara, men vill man verkligen det? Alltså, är det sådana relationer jag vill ha? Nej, det är det ju givetvis inte. Men man blir fan desperat ibland med sitt dåliga mående. Desperat.
Alltså, jag relaterar så mycket till det.
Ja.
Alltså för det har jag med känt att så här, för mig är också en mardröm att folk snackar skit om mig, att folk pratar om mig bakom ryggen och att, då, att jag sen får höra det från andra part, alltså någon som kanske har varit med och hört det här. Alltså när då man har jag inte kontroll över min självbild.
Nej, precis.
Alltså, alltså för mig är det så här, jag måste ta tillbaka den kontrollen.
Alltså det känns ju som att man när man inte har kontrollen. Och det kan man inte ha. Och man kan inte gå ihop med alla. Och alla kan inte tycka om mig. Men för mig känns det som när jag får känna att jag inte är den personen som jag trodde att jag var för någon. Det är som att tappa hela ansiktet. Alltså jag tappar ansiktet. Jag står som en jävla clown och bara... Ja, alltså... ja. Vem fan är jag liksom?
Där blir jag ju så här. Alltså om jag hör det då, ja, men säg att någon säger till mig, ja, vet du vad han sa om dig?
Mm.
Då känner jag ju det här. Jag inser att jag känner att så här, jag tappar kontrollen över vem jag är. Jag tappar kontrollen över vad liksom bilden som sprids om mig typ.
Mm.
Och då måste jag alltid konfrontera.
Ja, du måste ta tillbaka kontrollen.
Ja, mm. Jag måste fråga varför den har sagt så. Vad har fått dig att uppfatta det här så?
Mm.
Vad har, alltså, och alltså det är så viktigt för mig. Mm. Jag vet inte liksom hur jag ska.
Och jag tror att anledningen till varför jag inte vill ta tillbaka kontrollen i det är för att jag vet inte om jag är redo att höra varför någon skulle tycka illa om mig då. Mm, eller varför någon inte vill ha mig i sitt liv. Eller ja, ja, jag tror det här är liksom tankar som är jättenya för mig. För jag har sagt i tidigare avsnitt, jag mår verkligen typ konstigt nu i just min självbild och liksom, ja, men det är där jag med verkligen kan känna att jag har tappat kontrollen. Och då liksom, nu blir det att vi snackar relationer ändå, men det är inte den här svartsjuka
relationen,
utan det är mer att man tappar kontrollen kring hur man är för andra när man har en väldigt tydlig bild av vem man är och vem man vill vara, och så lyckas man inte vara det för andra. Det är liksom, det är en jävligt jobbig känsla.
Mm. Även fast man liksom, alltså jag kan ju inte ha kontroll vad andra tycker och tänker om mig hela tiden.
Nej, det är ju
tiden.
Helt omöjligt.
Alltså, men det skrämmer ju en att, ja. Jag kan inte, hur ska man bli bekväm med det liksom?
Mm.
Det behöver man ju bara öva på. Ja. Bara låta det sjunka in.
Ja, acceptera det. Det går inte.
Alltså vår bästa kompis Jossan sa ju igår när jag frågade henne, men du, vad är kontrollbehov för dig liksom?
Mm.
Då sa ju hon att så här, men jag vill hela tiden kunna vara steget före.
Ja.
För jag vill kunna rädda en oförutsägbar situation.
Mm.
Till exempel på jobbet. Hon bara så här, jag vill ju inte att någon ska kunna säga att så här, men du kunde gjort det där bättre.
Mm.
Hon bara säger, jag vill ha kontroll för att jag ska ha tänkt på allt, jag ska liksom, ah, men då, det hänger ju ihop med prestationsångest.
Ja,
liksom.
Och också att så här, om något oförutsägbart händer, säg då på arbetsplatsen eller i livet, så ska man vara steget före på alla andra plan, så att om något oförutsägbart händer så ska allting annat ändå kunna fortsätta rulla utan att det märks att nu saknas jag här för det här har hänt.
Exakt.
Ja, det kan jag ju verkligen också relatera till. Verkligen. Ja, oh, alltså det är liksom svårt, men, och jag tänker att det kan ju liksom finnas, jag vill ändå försöka tänka att det finns ju positiva sidor med att ha ett kontrollbehov,
ja.
Också, precis som att vara nostalgiker, och som du säger också att du har ett kontrollbehov för var man ska lägga den svarta 30-tvätten, var den högen ska ligga på golvet. Det förstör ju inte ditt liv på något sätt. Alltså det gör ju inte att ditt liv blir kontrollerat av ditt kontrollbehov.
Men,
nu
ska du få höra om det nya kontrollbehovet.
Aha.
Har det kommit ett nytt som det har skrivits lite om?
Okay.
Vissa forskare har pratat om det här. Det är då så här, då stod det så här, detta är en artikel i Damernas Värld.
Mm.
Men det är alltså forskare som har pratat om det här.
Mm.
Du har kontroll på läget, men hur är det med kontrollbehovet? Middag på lördag, vart ska vi gå? Ämnesraden i mejlet riktigt lyser och du svarar på 5 sekunder. Jag kan kolla upp. In på TripAdvisor, scrolla, dubbelkolla på Bookitable, White Guide, restaurangguiden. Är något spretig nätjury, är till slut överens. Bästa middagen jag har ätit och prova pokebowlen med lax att dö för. Fäll avgörandet. Du klickar in på menyn och hittar vinlistan. Vad säger nätprovarna, vinbloggarna, recensenterna? Vad passar bäst ihop med pokebowl? Du skriver in den bokade tiden i kalendern med en påminnelse om Riesling. Och passar samtidigt på att googla Jossans nya tjej för att slippa pinsamt kallprat om vädret. Vädret förresten, klart.se säger uppehåll, då blir det klackar. Inte mycket lämnas åt slumpen en vanlig lördagkväll. För att inte tala om vardagsveckan med alla kalenderaktiviteter, inköpslistor och snätmatbutiker och nya bekantskaper som ska kollas upp på Facebook. Inga felköp får göras, inga oplanerade luckor lämnas i schemat.
Det
är det nya kontrollbehovet.
Mm.
I form av att vi kan söka upp allt.
Ja, och hela tiden hitta bättre.
Ja, och vissa då säger att så här, fast det här är en av anledningarna till att vi börjar må sämre av digitaliseringen.
Ja.
Att vi kan ha liksom, ja, men vi kan ha så jäkla mycket kontroll.
Mm. Ja, men så bara som jag sa på vägen hit, ju liksom bara så här, visst finns det som ett mobil, ja, så där man då för att kunna jämföra olika abonnemang, telefonabonnemang. Bara visst finns det även för el, nu när jag ska ha nytt elavtal, för jag måste veta att jag har det bästa.
Jag vet. Och så står det så här, när vi kollar upp i förväg vilken restaurang vi ska gå till eller vilken mascara vi ska köpa, så skapar det en känsla av kontroll. Men det leder också till att vi eliminerar den dagliga exponeringen för osäkerhet och minskar risken att begå vardagsmisstag. Det är detta som är trial and error, det mest basala i inlärningen. Vi har tagit bort den träningen, och när det väl händer något som vi inte kan kontrollera blir det väldigt, väldigt jobbigt för oss.
Alltså det där säger så mycket om vår samtid också. Alltså, det har ju snackats väldigt mycket nu på senaste tiden just om det här med att men vi måste sluta prata om psykisk ohälsa. Det kommer avsnitt om detta också.
Mm.
Men, och liksom för att det är så mycket nu som helt plötsligt innefattar psykisk ohälsa som egentligen är livet.
Jag vet.
Alltså livets lilla misär. Alltså.
Ja, och jag tänker mig så här, tänk om vi hela tiden aldrig låter slumpen avgöra eller aldrig gå på vår magkänsla.
Men vi blir ju robotar.
Ja, och vi blir ju så här, alltså vi begränsar ju hela livet. Så här, om jag aldrig går på min magkänsla, jag kommer glömma hur det känns då när det känns rätt i lille magen. Ja. För då måste jag in på liksom...
Nej, men då ska jag ju få bekräftelse.
Då ska jag in på price runner.
Nej, men då ska jag ju få bekräftelse på att jag gör rätt bokning eller rätt köp. Alltså, då måste ju alla val, alltså ju mer vi håller på med det här så måste ju helt plötsligt alla val blir bekräftade. Mm. Som att så här, det här blir verkligen bäst. Vi vågar ju aldrig prova någonting som känns lite...
Ja, men exakt. Ja. Psykologen Siri Helle säger att livet riskerar att bli väldigt inrutat. När man sätter upp kriterier för allt redan från början snävar man av sitt liv ganska mycket och kan aldrig bli överraskad eller agera spontant.
Nej.
Och jag menar, det alltså, låter det ju skit. Så vill inte jag leva.
Nej, det vill man inte. Men jag fattar ju att det är... Det finns en risk att man är dit man är på väg. Alltså när man ändå har, nu när du läste det, jag bara gud, det här beteendet har ju verkligen jag med. Mm. Jag kan tycka så här, att boka restaurangbesök i Stockholm en vanlig lördag där det ändå det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket restauranger att välja mellan. Det är bland det svåraste som finns.
Mm, jag vet.
För att så här, det måste bli helt rätt.
Det står även så här. De tar även upp den populära kontrollen av vår hälsa då.
Mm.
Där vi kan analysera varje liten detalj för att tekniken ska tala om hur vi mår.
Mm.
Många mäter temperaturen varje dag för att se när de är fertila och hålla koll på sin menscykel. Andra analyserar nattsömnen, använder stegräknare och håller i regelbunden koll på vilopulsen. När det blir överdrivet vågar man inte längre lita på sin egen magkänsla. Jag glömde mäta hur mycket jag har gått idag. Tänk om kroppen går sönder nu.
Ja.
Hur lång var min djupsömn egentligen. Min vilopuls är 5 slag över det normala. Mår jag inte bra?
Ja,
alltså,
ja.
Det gäller ju att försöka hitta en balans där också.
Ja, och också så här, om jag verkligen mår skit av det jag äter, till exempel. Nu återgår vi till det vi pratade om förra veckan. Men då kommer min kropp säga ifrån.
Ja!
Vadå, jag
har hittat en tjej. Gud, ni får följa oss på Instagram, Angestpodden, så delar jag hennes konto.
Mm.
Hon är dietist, hon är terapeut och hon har själv haft en ätstörning.
Mm.
Hon är, hon skriver själv att hon så här representerar det latinamerikanska communityt och hon säger så här, fuck diet culture.
Ja.
Hon har en podd tillsammans med en annan dietist där de diskuterade, alltså det var så intressant. Jag hörde liksom bara utklippet när de diskuterade det här, att bara, men om vi äter en balanserad kost i form av, ja, men det man i alla år typ har kallat kostcirkeln, kommer det vara så att vi bara fortsätter öka i vikt för att vi äter potatis, vi äter vitt bröd, vi äter pasta? Nej, det kommer vi inte, för din kropp är så bra på att kontrollera det.
Ja.
Och att vi har liksom har vuxit upp och barn som växer upp nu blir liksom skrämda av potatis. Att vi har fått höra att barn på dagis säger nej, jag vill inte äta vitt bröd.
Mm.
Det är åt helvete.
Jag såg också en jätteintressant, jag sträckkollade på Jerka Johansson, alltså han som spelar pappan i Bonusfamiljen.
Snygg.
Ja, verkligen.
Gud, vad skulle jag säga det? Ja. Som att jag var så här, om du lyssnar, Sofie är singel, jag är i relation.
Jag tror inte han är det dock. Men ja, i alla fall. Och då kollade jag på, inte Bonusfamiljen, utan på, han har gjort ett annat program med SVT. Jag tror det heter så här, Sveriges bästa förälder eller något sånt. Där han då tar upp föräldraskapet och han, där han känner att han brister i sin papparoll. Mm. Och då handlar det ett helt avsnitt om så här, socker och mat, alltså hur man ska få sina barn att äta bra. Och då var det också en, jag tror hon var dietist och barnpsykolog eller något sånt. Och hon bara, så det jag ser många gånger när jag pratar med föräldrar och deras barn, alltså problemet är att föräldrarna har liksom ögonen bara riktade på barnens tallrik. Hur mycket stoppar hon i sig? Vad stoppar hon i sig? Nej, idag har hon inte ätit någonting alls. Alltså den här paniken. Mm. Och hon sa med det, hon bara, när ditt barn är hungrigt så kommer den att äta mat.
Ja!
Fokusera lite istället på att kolla dina barn i ögonen och fråga hur deras dag har varit på förskolan eller i skolan. Alltså vi har liksom, det är så fullt fokus då på maten så man glömmer bort att prata med varandra.
Precis.
Och jag tror så mycket kommer, sen såklart att man ska ha uppsikt om ens barn liksom aldrig äter eller om det, alltså så här, men då återigen, då kommer du som förälder känna i din magkänsla att det är någonting som inte stämmer. Men sluta lägga allt fokus på tallriken och kolla istället personerna i ögonen, för det, liksom, det är där det viktiga sitter. Oh. Jag bara, när hon sa det, jag bara, det är så jävla självklart också, men vi är så, ja, vi paniken blossar ju upp för minsta lilla nowadays.
Jag såg med Sofie att många hade skrivit till oss, och det tog vi inte upp nu, men det kanske kan bli ett framtida avsnitt.
Mm.
Just den här kontrollen kring mat.
Mm.
Många som liksom har ätstörningsproblematik, det är ju liksom på något sätt kärnan.
Ja.
Att man vill kontrollera maten liksom.
Mm.
Intaget, eller att man gör sig av med det, att man förbränner det.
Och det kan ju också börja i att man, att man kommer på att maten är det enda man känner att man kan ha full kontroll.
Precis.
På, för att man, det händer så mycket annat i ens liv som man inte kan kontrollera. Mm. Och har man då ett extremt kontrollbehov så riktar man den till maten. Mm. Men ja, det är ju ett helt eget avsnitt nästan.
Ja.
Ja.
Angående mitt kontrollbehov ska jag ge tips till mig själv bara.
Mm.
Släpp det.
Bra där!
Jag ska försöka suga åt mig det.
Ja.
Faktiskt.
Mm.
Släpp det lite mer.
Ja,
där det
begränsar dig.
Ja.
Jag tycker man behöver inte heller vara för hård. Om du nu vill liksom, om du vill tvätta varje söndag, så tvätta varje söndag.
Jo.
Så spelar det för roll.
Men om jag sitter liksom i ett flygplan, alltså stötta det, så kommer det ju stötta.
Ja, du kan inte.
Jag kan inte kontrollera det.
Nej.
Så släpp det.
Mm.
Så jag ska bara säga det till mig själv lite, vet, så bara släpp det.
Ja.
Släpp det.
Det är jättebra.
Släpp. Alltså
ja,
du vet liksom.
Verkligen.
Ja.
Ja. Det var dagens avsnitt.
Jag kan liksom bara tycka att det här är sån lyx. Alltså att ångestpodden får finnas.
Mm.
Den ska liksom, alltså jag är så här, jag vill göra den här hela livet. Oavsett vad som händer i mitt liv, vad vi gör. Det här ska rulla som en institution i det svenska medielandskapet.
Och för mig själv, tror jag.
Ja.
Alltså det, för det kommer ju, jag har ju insett att, alltså den bilden jag hade av vem jag skulle vara när jag är 27, när vi startade den här podden, den kommer jag inte kunna uppnå.
Nej.
Och det har ju, det kommer hända saker hela mitt liv som kommer göra att jag har ett behov av att prata om det.
Jo,
och nu har jag hittat min plats att prata om det, och då vill jag ju inte ta bort den. En annan sak som är väldigt lyxig, det är när vi får ynnesten att avsluta våra avsnitt med lite god musik.
Ja, det är så härligt.
Så det var allt för den här veckan. Vi hörs som vanligt nästa vecka. Och så avslutar vi dagens avsnitt med att lyssna på Elephant Shows med Ida Hansson.
Mot 1000 avsnitt!
Hej då! Paper tickets by my window. World is passing on the glass. See the dead and flash before my eyes. I'm so tired of my past. Where do I go? I'm falling asleep. Elephant shows in all of my dreams.
stumbles on my ignition. I feel that desperate decision. I need to get out the prison. I know that all they knew about me was my name. This collision break up every restriction. I'm counting my ammunition. Sad that all they knew about me was my name. Dazing, train stops, get out, blank love. I've traveled all this way to find my residence. I got no friends. Where do I go? I'm falling asleep. Elephant jokes in all of my dreams. It stumbles on my ignition. I feel that desperate decision. I need to get out of prison. I know that all they knew about me was my name. This collision break up every restriction. I'm counting my ammunition. Sad that all they knew about me was my name. All they knew about me was my name. All they knew about me was my name. Don't say you know me. It stumbles on my ignition. I feel that desperate decision.